الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما شاء الله alltid en ära att få komma hit och undervisa. Må Allah azza wa jalla ge oss tawfiq, framgång och baraka för det vi gör. Må Allah ge oss nyttig kunskap. Kunskap som kommer att vara ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Amin. Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Riyadhus Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och där har vi kommit fram till kapitel 71. Vi har kommit fram till kapitel 71 av denna bok. Bab al-Tawadu' wa khifdul janah wa khafdul janah lil-mu'minin. Kapitlet om ödmjukhet och att ödmjuka sig inför de troende. Och där nämner han Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah säger till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam: och sänk din vinge av ödmjukhet till de troende som följer dig. Surat al-Shu'ara. Ödmjukhet är en otroligt viktig egenskap som varje muslim måste ha. Om vi ställer en enkel fråga, vad är definitionen av ödmjukhet? Är det någon som vet? Vi ska få en ledtråd. Vad är definitionen, eller vad är ödmjukhetens motsats?
Högmod.
Och vad är definitionen av högmod? Att förkasta sanningen, neka sanningen och att se ner på folk. Vad blir då definitionen av ödmjukhet? Att ta emot sanningen och att respektera folk. Hänger ni med? Så de här två viktiga att känna till. Vi har att tawadu', ödmjukhet. Dess motsats, kibr, högmod. Definitionen av högmod är enligt profeten a.s. att förkasta sanningen, neka sanningen, vägra ta emot sanningen och att se ner på folk. Att tro sig vara bättre än andra människor. Och då blir per automatik definitionen av ödmjukhet att acceptera sanningen. Och då säger ulema att acceptera sanningen från vem den än kommer. Spelar ingen roll om det är ung, gammal, kunnig, okunnig. Spelar ingen roll om det är din fiende. Om han säger någonting rätt, kritik, något fel du har gjort, så ska du acceptera. Du säger tack. Om det är en muslim, jazakallahu khairan. Och som vissa av salaf sa, rahimallahu amran, imran ahda alayhi uyubi. Må Allah ha rahma över den personen som skänker mig mina brister. Må Allah ha rahma över den personen som visar mig mina brister. Och man ska inte heller då se ner på folk, utan man ska respektera sina syskon i islam. Och de lärda nämner att ödmjukhet kan vara av två kategorier. Två huvudkategorier. Den första är ödmjukhet inför Allah. Och den andra är ödmjukhet inför människor. Vad är ödmjukhet med Allah subhanahu wa ta'ala? Det är att acceptera hans religion, att underkasta sig islam, att acceptera det som profeterna har kommit med, alayhi wassalam, det är att acceptera sanningen. Det här är den högsta och viktigaste formen av ödmjukhet. Och den värsta formen av högmod är att neka sanningen när den kommer till dig. Så ödmjukhet är här först och främst då att ödmjuka sig och att acceptera sanningen. Och ta ett exempel. Iblis. Hur förhöll sig han till att acceptera sanningen? Han var högmodig, eller hur? Han var högmodig, som Allah säger i Koranen. Och föll in i en form av otro när det kommer till högmod. Att vägra acceptera sanningen. Så en person ska vara ödmjuk och acceptera sanningen. Och sen har vi också ödmjukhet gentemot andra människor. Och här finns en viktig sak. Att denna ödmjukhet som du har mot din broder och din syster ska vara för Allahs skull. Det ska inte vara för världsliga saker. Till exempel, vissa är ödmjuka inför andra för att de är rädda för personen. Han är högt uppsatt eller någonting. Och de visar ödmjukhet. Det här är inte för Allahs skull. De är ödmjuka för personen för att han är rik. Och ser honom som en man av status. Och kanske vill ha någonting. Så de ödmjukar sig för personen. De ödmjukar sig för en person på grund av hans status. Hans släktband och så vidare. Och det här är inte heller för Allahs skull. Utan den ödmjukhet som är för Allah är den som man gör med uppriktighet. Och den är mot alla muslimer. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen som författaren nämner till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, och sänk din vinge till dem som följer dig av de troende. Och ordet khifdul janah, att sänka sin vinge, indikerar här på ödmjukhet. Och Sheikh ibn Uthaymin rahmanallah, han säger att det är som en fågel. Kan ni tänka er en örn som flyger över oss med utsträckta vingar? Han är över oss, han liksom vakar över oss och han har sina vingar utsträckta. Som att han på något sätt har en rang eller status över oss. Men här istället, ödmjukt, sänker man sin vinge. Det vill säga man ödmjukar sig inför de troende. Och här kommer en viktig faida som också Sheikhen nämner. Det är att om Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat profeten Muhammad alaihi wasallam, och han är den han är, att ödmjuka sig för de troende, ska vi då inte ödmjuka oss? Om det är någon som är bäst och bättre än andra, och det är han, så är det profeten Muhammad alaihi wasallam. Han är den bästa människan som gått på jorden, bättre än oss alla, men han ödmjukade sig för de troende. Och vi kommer att nämna exempel på detta. Som han var ödmjuk och han är våran förebild, så ska vi också ödmjuka oss. Eller hur? Sen nämner författaren Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini. Och troende, om någon av er vänder sig bort från religionen, så kommer Allah att hämta ett folk som yuhibbuhum wa yuhibbuna. Han älskar dem och de älskar honom. Adillatin alil mu'minin, a'izzatin alil kafirin. De är ödmjuka för de troende och de är starka och fasta inför de otroende. Surat al-Ma'ida 54. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala människor. Om någon av er vänder sig bort från islam, väljer en annan religion än islam och lämnar detta goda som han har fått, och vilken förlorare. Vad kommer att hända då? Allah azza wa jalla kommer att byta ut honom. Byta ut dessa människor mot ett annat folk. Och de kommer att få den stora belöningen av att de är älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att de älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vara älskad av Allah är bland det bästa som finns. Allah azza wa jalla kommer att ge dig allting gott i detta liv och i nästa liv. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala den första egenskapen av de som Allah älskar. Och vilken är det? Att de är ödmjuka mot de troende. Första egenskapen, vilket tyder på att det är något enormt. Adillatin alil mu'minin. Eller hur? Så de som Allah älskar är de som är ödmjuka mot sina tjänare. Och de är starka och stadfasta mot sina fiender. Författaren nämner sen Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Människor, vi har skapat er från en man och en kvinna, och vi har gjort er till folk och stammar för att ni ska känna varandra. Den mest ärofulla hos Allah är den av er som har mest taqwa. Nej. Här nämner Allah azza wa jalla att han har skapat oss från en man och en kvinna. Vilken man och kvinna? Adam och Eva. Sheikh ibn Uthaymin nämner att det kan också betyda att Allah generellt skapat alla på jorden från en man och en kvinna, en pappa och en mamma. Att versen har båda dessa innebörden. Att alla människor på jorden kommer från en mor och en far. Förutom tre människor. Vilka tre människor kommer inte från en mor och en far? Isa kommer från en mor utan far. Någon annan? Adam kommer från jord. Och den tredje? Hawa. Eva skapades från Adam. Och vilket inte heller klassas som en far, men klassas. Skapades från mannen då. Och sen resten av människor som är skapade från man och kvinna. Så här påminner Allah Azza wa Jalla människan om hennes ursprung. Att vi kommer från en och samma människa. Adam och Eva. Eller vi kommer alla från en far och en mor. Vi kommer alla från den här vätskan. Och vi var ingenting. Och vi kommer att dö. Vi kommer att bli ruttna lik i graven. Det här är det vi kommer att bli. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och han har gjort det till folkslag och stammar. För att ni ska lära känna varandra. Allah azza wa jalla har skapat oss olika. Vissa är ljusa, vissa är mörka. Vissa är asiater, vissa är latinos och så vidare. Vi har mashallah olika folkslag. Och olika stammar som sen kommer under dessa folkslag. För att vi ska lära känna varandra. Att vi ska hålla släktbanden. Så som profeten Muhammed sa, alaihissalam, att lär er era släktband så pass att ni kan hålla relationen med era släktingar. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Att vi ska lära oss våra släktband, vårt ursprung, vilka är våra förfäder, vilken är vår familj, vår stam, vår kabila, så att man kan hålla släktbanden och känna till vem ens släktingar är. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, in akramakum indallahi atqakum. Och det här ordet är så viktigt. Att vem är den mest ärofulla hos Allah subhanahu wa ta'ala? Den som har mest taqwa. Inte den som är starkast. Inte den som är rikast. Inte den som kommer från den bästa familjen. De här sakerna värderas inte av Allah azza wa jalla. Allah kollar inte på våra utseenden. Allah kollar inte på våra pengar och våra status. Utan Allah kollar på våra hjärtan. Så den bästa människan hos Allah, den mest nobla, är den som har mest taqwa. Den som lyder Allah mest. Det är den bästa människan. Även om personen skulle vara fattig, inte ha något släktträd, personen kanske inte skulle vara speciellt vacker, inte ha någon status i samhället, men personen är nobel hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför när profeten alaihissalam nämnde de fromma människorna, så sa han att det är folk som kanske till och med tillbaka visas när de kommer till dörren och knackar på. De kommer och knackar på och vill ha någonting och folk säger, stick härifrån, vem är du? Är ni tiggare, fattiga människor? Folk behandlar dem lågt, men de kanske är höga hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det jätteviktigt att vi inte dömer folk på det yttre. Vi vet inte vad som finns i folks hjärtan. Nej, vad som finns i folks hjärtan visar sig i gärningar. Men om två personer beter sig bra, en person kanske är falsk. En person kanske hycklar. En person kanske har en stor fruktan för Allah i sitt hjärta som du inte kan se. En person kanske gör massa goda gärningar i hemlighet som du inte vet om. En person gör gärningar som du inte gör. Så endast Allah azza wa jalla är den som vet. Så en jätteviktig vers. Som en påminnelse till oss alla. Att vi människor, ingen av oss ska vara rasist. Och tänka att mitt folk är bättre än deras folk. Och tyvärr det finns. Wallahi, man förvånas. Vi muslimer, vi brukar klaga på att svenskarna är rasister. Sverigedemokraterna, eller hur? Nej. Finns det inte rasism bland muslimer? Wallahi, nästan alla folk har rasism. Är det inte så? En sån enkel sak som när det kommer till giftermål. Och någon vill gifta sig från grannlandet. Oh, nej, de är inte bra. De är dåliga. Oh, vad har du gjort för någonting? Våra folk är bättre. Varför gifter du inte med någon från våra folk och så vidare? Finns det inte? Oh, nej, det finns. Hos muslimer själva. Rasism. Så det är någonting som kommer från jahiliya. Någonting som måste bort. Någonting som inte hör hemma i islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger också, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Prisa inte er själva, eller upphöjer inte er själva, Allah vet bäst vem av er som har taqwa. Yani vi människor ska inte prisa och upphöja oss själva. Och det är underförstått att om du är ödmjuk, hur kan du då prisa dig själv? Alltså religiöst. Och säga jag är muttaqi, jag är sheikh, jag är alim, jag är kunnig, jag är den bästa personen i moskén. Funkar det? Nej, a'udhu billah. Är han då ödmjuk? Nej, då är han högmodig. För vad har han gjort för någonting? Han har sett ner på andra människor. Så man ska vara väldigt försiktig med att prisa sig själv. Det ordet ena, jag. Jag. Lä. Jag är miskin. Det är så du ska tänka. Jag är miskin, mina bröder är bättre än mig. Eller hur? Man ska se sina egna brister. Så man ska inte prisa sig själv. Och man ska inte heller prisa andra människor i onödan. Om det inte finns ett behov. Profeten Muhammad al-Islam sa, om du måste prisa en person, så ska du sen säga ahsabu fulan kada wa kada. Det här är det jag känner till om personen. Wallahu hasibu. Men Allah är den som kommer att döma honom. Wala uzakki ala Allahi ahada. Jag kan inte gå inför Allah och prisa någon. Allah är den som vet vad som finns i folks hjärta. Så man ska vara försiktig med detta. Att upphöja och att prisa folk. Författaren nämner sen den sista versen från surat al-A'raf. Där Allah subhanahu wa ta'ala berättar om vad som kommer att hända på domedagen. Då en grupp av människor får träda in i paradiset. Må Allah göra oss från dem. Och den andra gruppen kommer att få träda in i helvetet. Må Allah skydda oss. Och en tredje grupp, vars goda gärningar och onda gärningar är exakt lika många, kommer att få stå och vänta på en upphöjd plats mellan paradiset och helvetet. Och de kallas för Ashabul A'raf. Och det är också därför namnet på suran har givits. Surat al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. Och folket av Al-A'raf kommer att ropa på ett folk som de känner igen på deras, de har vissa tecken. Alltså i helvetet. Folket av Al-A'raf som är muslimer kommer att ropa på vissa människor i helvetet som de känner igen. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Och de kommer att säga att det som ni samlade på er kommer inte att gynna er idag. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Och ert högmod kommer inte heller gynna er idag. أَهَاؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. Och då säger Allah, är det dessa som ni förr brukade svära att de inte kommer att få Allahs rahma? Udkhulul jannah. Idag får ni träda in i paradiset. La khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Ingen rädsla eller sorg ska rå eller vara över er. Så här nämner Allah Azza wa Jal den här händelsen, eller med vacker. Och inshallah någon gång måste vi ha tafsir på de här verserna. Den här händelsen som kommer att utspela sig på domedagen. Så vi har, som vi känner till, på domedagen en våg där våra gärningar kommer att vägas. Den vars vågskål med goda gärningar väger tyngre kommer att vara i paradiset. För huwa fi 'ishatin radiya. Och den vars vågskål med onda gärningar överväger den med goda kommer att vara i helvetet. Fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Men det finns de som har exakt lika mycket. Kanske 1000 goda gärningar, 1000 dåliga gärningar. Och vågen står still. Var ska de hamna någonstans? De kommer att få vänta på domedagen. På den här upphöjda platsen som kallas för Al-A'raf. Och de är rädda att hamna i helvetet. Och folket i helvetet är narr av dem. Och kolla, de säger att religion har inte hjälpt er någonting. Ni har inte ens kommit in i paradiset. Så då kommer dessa människor att ropa ut till dem och säga, kolla på er, ert folk, era rikedomar och ert högmod har inte gynnat er någonting. I dunya de hade allt, de hade hjälpare, de hade status, de hade makt, de hade högmod. Men vart är de på domedagen? Vart är de? I helvetet. Så det gynnas inte. Spelar ingen roll hur mycket pengar du har, du kan inte på domedagen köpa dig fri. Spelar ingen roll hur mycket soldater du har i detta liv, ingen kommer vara där och hjälpa dig på domedagen. Subhanallah. Och ert högmod. Högmod mot de troende och högmod i att acceptera sanningen. Och då säger Allah, det här är de som ni gjorde när av. De som ni sa, de kommer inte att få Allahs rahma. Yani kuffar brukade skoja och säga att de här muslimerna kommer inte få någonting i nästa liv. Och då får de se på domedagen att Allahs löfte var sant. Och deras påhopp var falska. Och Allah säger, udkhulul jannah. Gå in i paradiset. Och då knäcker han återigen de här människorna som är i helvetet. Ja. Så här finner vi också dygden av ödmjukhet. Att det här är det som väntar de ödmjuka på domedagen. Och vad som väntar de högmodiga. Författaren nämner sen en samling hadither. Vi tar så många vi hinner med idag, inshallah ta'ala. Det första berättas från Iyad ibn Himar radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Allah azza wa jall awha ilayya an tawadhu. Allah har uppenbarat för mig att ni ska ödmjuka er. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Så ingen ska vara högmodig eller stolt eller skrytsam över någon annan. Wala yabghi ahadun ala ahad. Och ingen heller ska vara orättvis eller förtryckande mot någon annan. Och denna hadith finns i Muslim. Så här säger profeten a.s. att Allah har uppenbarat att vi ska ödmjuka oss mot varandra. Uppenbarelse från Allah azza wa jalla att vi muslimer måste vara ödmjuka gentemot varandra. Och sen beskrev han denna ödmjukhet med att vi inte ska ha el-fakhr och el-baghi mot varandra. Och el-fakhr kan betyda skryt. Fakhur, skrytsam. Och den andra, el-baghi, är orättvis. Okej? Och högmod kan visa sig i båda dessa. En person kan vara skrytsam men samtidigt tala sanning. Han kan säga till exempel, jag är rikare än dig. Jag har mer status än dig. Det kanske är sant, men det är inte ödmjukhet. Jag kommer från en bättre släkt än dig. Jag kommer från si och så. Det kanske är sant det han säger. Men en muslim använder inte detta språk. Vi trycker inte ner andra och vi skryter inte om det vi har för att trycka ner våra bröder. Och sen har vi den andra formen, el-baghi, och det med orättvisa. Att du förtrycker honom orätt. Att du gör vulm mot honom. Högmodigt. Så dessa är inte accepterade i islam. Utan en muslim ska vara rättvis och ska vara ödmjuk. Sen kommer hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, ma naqasat sadaqa min mal. Sadaqa har aldrig minskat någons pengar. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Och Allah har inte ökat en person som är förlåtande annat än med ära. Wa ma tawada 'ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Och en person har aldrig ödmjukat sig för Allah förutom att Allah upphöjer honom. Också berättad av Muslim. Och den här hadithen är mäktig. Tre saker folk tror totala motsatsen. Den första, ma naqasat sadaqa min mal. Sadaqa har aldrig minskat någons pengar. Och det är det man tänker. Om jag har 1000 kronor, jag ger 500 i sadaqa. Då tänker man att mina pengar har minskat, eller hur? Men egentligen så är de här 500 som jag skänkte en investering. Och de finns kvar. Är det inte så? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuh. Vad ni än spenderar så kommer Allah att ersätta det. Och då nämner ulema, Allah kommer ersätta det i detta liv och i nästa liv. Och Allah säger, anfiq ibn Adam, anfiq alik. Människa skänk och jag kommer att ge till dig. Så kolla här. När du skänker så minskar inte dina pengar. Utan dina pengar får baraka, välsignelse. Och det du skänker finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men shaitan al-la'in kommer till dig och skrämmer dig. Al-shaitan ya'idukum al-faqr. Allah säger att Satan skrämmer dig med fattigdom. Skänker du får du mindre. Ger inte då får du mindre. Är det här relaterat till ödmjukhet? Det är det. Varför? För vissa personer som samlar på sig pengar försöker tävla med de rika och nå status och nå någon form av högmod. Och när de skänker från sina pengar så bevisar de att de inte är intresserade av detta. Ja, så första, att sadaqa minskar inte våra pengar. Den andra, att en person som är förlåtande kommer bara öka med ära hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också motsatsen till vad vi tänker. Vi tänker att när vi är förlåtande så har vi visat svaghet. Då har vi inte visat att vi är beslutsamma, utan vi har visat oss vara låga framför folk. Ska jag förlåta? Nej, han får förlåta mig. Har ni hört det nu? Jättemånga konflikter. Så här, familjekonflikter mellan man och fru. Det är om förlåtelse. Säger nej, han ska förlåta först. Jag ska inte förlåta. Han gjorde fel. Smälla. Förlåt. Allah inshallah kommer att förlåta dig. Allah säger i Koranen: فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Förlåt och överseende. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Så när du förlåter, Allah förlåter dig. Och vem är mest förlåtande? Ha? Allah subhanahu wa ta'ala. Du förlåter en människa, Allah kanske förlåter alla dina synder. Så man ska inte vara snål med förlåtelse, utan man ska vara förlåtande och överseende. När profeten Muhammad al-Islam kommer in i Mekka efter, vad är det, 13 år i exil, 11 år i exil, hade inte folket i Mekka förtryckt honom? Hade de inte behandlat honom orättvist? Hade de inte förnekat islam? Hade de inte dödat sahaba? Men blev de inte förlåtna? De blev förlåtna och chans. Alhamdulillah, de accepterade islam. Så förlåtelse är viktigt. Och Allah kommer att ära personen som är förlåtande. Och den sista, att ingen person ödmjukar sig för Allah förutom att Allah kommer att höja honom. När man ödmjukar sig för Allah azza wa jalla kommer man att bli upphöjd. Och så är det. Och här finner vi kolla på, som Sheikh ibn Uthaymin nämner, Muhammad a.s. Han ödmjukade sig trots att han var den han var, och han blev den mest älskade människan. Eller hur? Och så är det. Till skillnad från högmod, är den högmodiga personen älskad? Ja, han är inte älskad, han är hatad. Folk kanske visar utåt någon form av falsk kärlek eller respekt för personen, men han är hatad. När han dör och säger alhamdulillah, han är borta. Är det inte så? Och därför de högmodiga kommer att vara val på domedagen. Som små myror som folk kommer trampa på. Och förnedrade från alla håll. Så ödmjukhet ärar en människa. Som han hade till sin hadith som Sheikh Albani nämner. I hans Sahih Tahrib och Tahrib. Att varje människa har en ängel. Okej? Okay? Och den här ängeln håller våran vishet. Och när vi ödmjukar oss så släpper, eller ängeln ger oss mera vishet. Och när vi är högmodiga så tar han visheten ifrån oss. Så vill du ha hikma, var ödmjuk. Vill du vara dum, var högmodig. Ja. Författaren berättar sen från Anas radiyallahu anhu att profeten, eller Anas radiyallahu anhu, brukade gå förbi och hälsa på barn. Och så sa han att profeten a.s. brukade göra på samma sätt. Och denna hadith finns i Bukhari muslim. Profeten a.s. brukade gå och hälsa på barn. Säga assalamu alaikum till barn. Vem är det egentligen som ska börja med att hälsa? Barnen, eller hur? Och yusallimu sagiru ala al-kabir. De yngre ska hälsa på de äldre. Men han ändå hälsar på barnen. För att visa att han bryr sig om dem. Att de är några i samhället. De har status hos honom. Och också för att lära dem. Att sprida salam och att det här är den islamiska hälsningen. Inte att han säger, ja, vem är jag? Jag är Allahs sändebud, jag är den bästa människan. Alla ska hälsa på mig, jag ska inte hälsa på någon. Udubillah. Det fanns inte hans agenda. Utan man ska ödmjukt gå och hälsa på barn, leka med barn, ta föräldralösa barn, stryka dem på huvudet och så vidare. Han var ödmjuk, alaihi salam. Och sen En annan fin sak med denna hadith är också att Anas radiallahu anhu gjorde samma sak. Gick förbi och hälsade på barn. För att han tog efter profeten Muhammed a.s.w. Och det är så vi muslimer ska vara. Vi ska ta efter. Vi ska göra det som Rasulullah a.s.w. gjorde. Det berättas också från Anas radiallahu anhu att en liten slavflicka i Medina kunde komma till profeten a.s.w. och ta honom i handen dit hon ville. Eller vissa hadither till någon gata så att han kunde besvara hennes fråga eller hjälpa henne med det hon ville ha hjälp med. Och denna hadith finns i Bukhari. Tänk er här, bästa människan, ledare, amiren, domaren, imamen, allting i samhället. En liten slavflicka kommer till honom och tar honom i handen, säger jag behöver hjälp, och går iväg med honom och frågar honom privat. Han sa inte, släpp mig, och vem är du, och var ska vi? Utan han gick tills hon hade fått det hon ville. En liten flicka, mashallah. Så att det här tyder på största ödmjukhet. Och många ledare och kungar idag, alla måste han, om du ens får se dem. Eller hur? För att inte ens prata om att du ska få tala med dem. För att inte ens tala om att de ska hjälpa dig med någonting överhuvudtaget. Men här var Muhammad a.s.w. uppe. Och Ulema säger här, nära till folket. Han var inte en person som satt i ett slott. Och det är så man ska vara. Hur ska du kunna vara en bra förebild om du inte är nära till folket? Hur ska du kunna visa dem vad man ska göra om du inte visar det i praktiken? Det är inte bara tomma ord. Utan han var en folk som var nära till folket. Och han var också en person som var tillgänglig. Och han var också den som hjälpte folk med det de behövde hjälp med. Och det var någonting han värderade väldigt högt. Att hjälpa folk i deras angelägenhet. Alihissalatussalam. Det berättas från Aswad ibn Yazid att han frågade Aisha radiyallahu anha, vad brukade profeten alihissalatussalam göra i sitt hus, i sitt hem? Då så sa hon att han brukade hjälpa sin familj. Yani khidmati ahlihi. Han brukade hjälpa och jobba med sin familj. Och när bönen kom så gick han ut till bönen. Och denna hadith finns i Bukhari. Och vissa andra hadither att han brukade fixa sina sandaler, sy sina kläder, mjölka sitt djur. Taib. Så vad gjorde profeten al-Islam i sitt hem? Han hjälpte sin familj. Och det här är jätteviktigt. Det är också ödmjukhet, eller hur? En person som är högmodig, han säger, vadå, ska jag diska? Frun kanske ligger sjuk på sängen, höggravid. Jag ska inte diska. Det är inte min uppgift, det är kvinnans uppgift. Eller hur? Finns det inte sådana här attityd bland vissa? Mannen i köket, audubillah. Finns inte deras värld. Men nej, profeten al-Islam, bättre än dig. Och bättre än all kultur och tradition. Nej, så profeten al-Islam var ödmjuk och hjälpte till i sitt hem. Och han brukade säga att den bästa av er är den som är bäst mot vem? Sina kompisar. Bäst mot vem? Sin familj, sin fru, Nisa, Ihi. Så en bra man i islam är den som är god mot sin fru och den som hjälper till i hemmet. Och ingen av oss är bättre än profeten Muhammad al-Islam. Och yani, ska du inte få för oss att det här inte är passande, det tillåtet för mannen. Det berättas också här från Abu Rafa'a, Tamim ibn Usaid, att han sa, jag kom till Rasulullah a.s.w. när han höll en khutba. Och jag sa till honom, ja Rasulullah, det finns en främmande man som frågar om sin religion. Han känner inte till någonting från religionen, den islam. Och då gick profeten a.s.w. till honom och lämnade khutban tills han kom fram till mannen. Och man hämtade en stol som han satt på. Och sen började han lära ut mannen från det som Allah lärt honom. Och sen gick han tillbaka och fortsatte med sin khutba. Och avslutade sin khutba. Och denna hadith finns i Muslim. Det är samma sak. Tänk er här, Masjid Nabawi, profetens moské i Medina. Sahaba sitter och lyssnar på khutba. Jum'a. En person kommer. Och säger, Rasulullah, det finns en ny person här. Han kan ingenting om sin religion. kommer från beduin, kanske öknen, ny muslim, kan ingenting om islam. Han vill lära sig. Profeten al-Islam avbryter sin khutba. Han väntar. Han går till mannen, lär mannen kortfattat om islam, personligt, individuellt, och går sen tillbaka och fullbordar sin khutba. Kolla också här på hur han brydde sig om folk. Inte att han, vem är han? Han kommer från öknen, han är jahil, han kan vänta. Utan man lär honom. Och det är också jätteviktigt, han nämner ulema, att om en person vill bli muslim eller vill lära sig om islam, så får du inte skjuta upp det. Och det är ett fel som vissa gör. Någon ringer till moskén och säger jag vill bli muslim. Vad gör vissa moskéer? Subhanallah. De säger kom på fredag. Klockan 12:01. Varför? För att han ska bli reklam till deras moské. Han ska ta shahada framför allihopa på khutba. Efter khutba. Kolla vad våra moské har gjort. Haram att säga till honom kom på fredag. Tänk om han dör. Det är kanske måndag eller onsdag. Tänk om han dör. Och vem har sagt att han ens vill ta sin shahada framför folk? Jag skulle tycka det är jättepinsamt. Att stå framför 1000 människor och säga att man är muslim och alla står med kameror och sådär. Man kanske vill hålla det hemligt till och med, eller hur? Islam, att bli muslim, det är inte tijara, det är inte business. Om personen vill, man kan fråga och se. Det kan vara stärkande för andra muslimer om du tar det framför folk. Men man ger alternativ. Men man skjuter absolut inte upp på det. Personen blir muslim när han är övertygad. Man ska inte vänta. Nej. Nästa hadith berättas från Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihissalam, då han åt mat, brukade slicka på sina fingrar 3 gånger. Och han sa, om någon av er tappar en matbit, så ska han ta upp den, borsta av den och äta den, och inte lämna den till shaitan. Och han beordrade oss också att äta upp allt, yani allt som finns på fatet. Och han sa, ni vet inte vart baraka finns i maten. Och denna hadith finns i muslim. Här finner vi också ödmjukhet. Att profeten alaihissalam brukade äta med fingrarna. Vissa ulema nämner 3 fingrar. Och när man är färdig med maten slickar man på fingrarna. Inte när man mitt i maten, då äter man med fingrarna. För det är ofräscht att kanske göra det framför folk. För ordet som nämndes här var qasa'a. Och kassa är ett fat som 10 personer kan äta från. Så att man äter tillsammans med folk. Och man äter med fingrarna. Och det är inte wajib. Ingen ska komma och säga att man måste äta med fingrarna. Utan det, du får äta med fingrarna, med sked, med gaffel. Men det som är sunna, det som profeten gjorde i islam, att han åt med fingrarna. Han åt med 3 fingrar då. Och han brukade slicka dem efter maten. Och samma sak han sa, om någon av er tappar en matbit, så ska han borsta av den och äta den och inte lämna den till shaitan. Yani vi muslimer slösar inte. Och det är också ödmjukhet. Och han sa också att yani, äta allt som finns på fatet, för vi vet inte vart i maten det finns baraka. Det kan vara i sista maten. Där det finns baraka och välsignelse. Så man äter upp allting. Och tyvärr många av oss idag äter halva och sen andra halvan hamnar i papperskorgen. Och det är tyvärr fel. Och det som är sunna också att äta tillsammans. Det blir också baraka i maten på det här sättet. Taib. Nästa hadith har vi gått igenom. Det är hadith Abu Huraira, där Rasulullah a.s. säger att Allah har inte sänt en profet förutom att han gjorde honom till fåraherde. Och då så sa de, till och med du. Han sa, till och med jag. Jag var en fåraherde som jobbade för några små pengar för folket i Mekka. Och denna hadith finns i Bukhari. Och den har vi också nämnt tidigare. Den bevisar ödmjukhet. Att vara fåraherde är inget prestigejobb, eller hur? Men, mashallah, alla profeter var fåraherde. Och vi lär oss också av hadithen vikten av att arbeta. Att profeterna arbetade. Till och med de som nådde nivån av konungar som Dawud arbetade. Och det är det som vi har talat om de senaste veckorna. Vikten av att arbeta och tjäna sitt eget uppehälle och inte vara beroende av andra. Nästa hadith berättas från Anas radiyallahu, eller från Abu Huraira radiyallahu anhu, Där han säger att profeten alaihissalam sa: om jag skulle bli inbjuden till att äta, yani två köttdelar här, lammben eller lammfötter eller lammstek, så skulle jag acceptera. Nej, så skulle jag acceptera. Om jag kallades eller bjöds för att äta, skulle jag äta. Och om jag fick någon av dessa saker, så skulle jag ta emot dem. Och denna hadith finns i Bukhari. Yani det är som att han här nämner det sämsta och bästa av köttet. Han älskade al-ketif. Han älskade Rasulullah al-Islam att äta yani axeldelen av köttet. Jag vet inte vad det heter på svenska. Ha? Lambog. Framdelen, bogen på köttet, var hans favoritdel. Så om någon bjuder honom för att äta den, eller benet där vid fötterna, där det knappt finns något kött, så skulle han acceptera. Spelar ingen roll om det är en fin inbjudan eller en lägre inbjudan. Någonting simpelt. Han skulle ändå acceptera. Och om jag skulle ges en gåva, samma sak, lambogen eller det här benet, så skulle jag ta emot det. För det är också sunna att ta emot gåvor. Att ge gåvor, att ta emot gåvor. Och profeten al-Islam brukade inte tacka nej till en gåva. Och det tyder också på ödmjukhet. Att han gick till en simpel inbjudan. Och i vissa hadither att han åt, till och med en slav bjöd honom, han accepterade och gick och åt med honom. Alayhi salatu wassalam. Sista hadithen för idag berättas från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att profeten al-Islam hade en kamel som hette Al-Adba. Och den här kamelen var så snabb att ingen annan kamel kunde tävla med den. Den vann alltid. Och då kom en gång en beduin. Och han hade en ung kamel. Som han tävlade med profeten alaihissalam och vann. Beduinens kamel vann framför profetens kamel alaihissalam. Så muslimerna tog hårt på det här. Men hur kan någon annan vinna över profeten alaihissalam? Kanske han blir ledsen och så vidare. Och då så, när profeten alaihissalam fick kännedom om detta, så sa han haqqun ala Allah an la yartafi' shay'un min ad-dunya illa wada'ahu Att det är Allahs haqq, yani skyldighet, eller det som Allah gör, att ingenting upphöjs i dunya förutom att Allah kommer att sänka. Allt som kommer upp kommer att komma ner. Och där slutar hadithen, finns i Bukhari. Men det visar också på ödmjukhet, att dunya i slutändan inte är så märkvärdigt. Jag har något bra en dag, nästa dag blir det dåligt. Det är inte speciellt viktigt. Och hadithen visar också på att ibland ser vi folk vara på toppen av dunya. Är det inte så? Men sen sjunker de ibland till botten. Ingen människa är på toppen hela tiden. Förutom när det kommer till islam. Där kan du, mashallah, hålla dig på toppen. Men andra världsliga saker. Det är inte så att en sportsman som springer snabbast efter några år kommer sist i loppet. Det hände för någon dag sedan, eller hur? Ja? Det hände. Politiker som var, mashallah, bästa politiker. Sen nu han är utskrattad och går och gör bort sig. Är det inte så? Folk som var populära på tv-program står idag i domstol och så vidare. Anklagade för våldtäkt och det ena och det andra. Vissa människor, man tror att de är wow. Sen, subhanallah, höjer vem han vill och sänker vem han vill. Han ger en mulk till vem han vill och tar en mulk från vem han vill. Han ärar vem han vill och förnedrar vem han vill. Men ära finns i vad? I islam. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingen förnedring överhuvudtaget. Utan förnedring finns i att trotsa Allah och i att synda. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.